Det är torsdagen den 6 november. Jag heter inte Mattias Svensson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet.
Halt, här får ingen passera. Här kommer ingen förbi. Nej, riktigt som på Berlinmurens tid och en järnridå delade Europa är det förstås inte numera. Men trots att en bärande del av Europasamarbetet varit fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital så har gränskontroller mot våra grannländer återkommit på sistone, även i Sverige. Är det rimligt? Är det lagligt? Och varför diskuteras det knappt i Sverige att Sverige i 10 år ständigt återinfört tillfälliga gränskontroller mot andra EU-länder? Det tänkte jag diskutera idag med Göran Lövestam som skrivit boken Sveriges gränskontroller, en kritisk granskning på Dialogos förlag. Välkommen Göran!
Tack så mycket!
Varför har du skrivit den här boken?
Det undrar mina vänner också. Det är väl den första boken som skrivs om gränskontroller i Sverige kan jag gissa. Men det är så att jag har jobbat 25 år nu som tjänsteman och forskare i EU-kommissionen också, alltså bosatt i Belgien. Men jag har då också förstås gjort otaliga resor inom EU, både i tjänsten och privat. Och inte minst då till min ursprungliga hemstad som är alltså Lund. Och när jag reste i EU under den här tiden så har jag nästan aldrig blivit stoppad vid någon inre gränskontroll utom vid Öresundsbron vid resa till Sverige från Danmark. Och då har jag alltid undrat varför det? Varför just här? Mellan Danmark och Sverige? Och vad är det tänkt att gränspolis egentligen ska göra? Vad kan de göra? Och jag vet också vilken frustration och ilska dessa kontroller har skapat både bland lokalbefolkningen också hemma i Lund förstås, men också bland kollegor i EU-kommissionen. Och då och då, ungefär som du sa här, så poppar det upp diskussioner också internt i kommissionen. Varför jag alltså då försvinner de inte? Vi ska inte ha gränskontroller i EU. Så med den här boken så vill jag försöka förstå varför Sverige, som åtminstone jag betraktar som ett EU-vänligt land, nu har haft inre gränskontroll på plats i 10 år, som du sa. Och försöka klargöra vad som verkligen gäller. Jag vill ta reda på om det överhuvudtaget är lagliga, som du också nämnde. Och kanske också varför det inte är mer debatt om detta i Sverige. Så boken handlar, så boken jag skrivit har, handlar därför både om juridiken kring gränskontroller och hur man ska se på dem i förhållande till Sveriges EU-medlemskap och svenskarnas EU-medborgarskap. Alla svenska medborgare är även medborgare i EU. Och kan man verkligen då ha permanenta ID-kontroll i ett område där man också är medborgare? Och EU-rätten är här tydlig. Vi har fri rörlighet för människor i EU och det betyder att man ska kunna resa fritt in i andra EU-länder utan att stoppas för några som helst kontroller, vilket alltså då är egentligen normalfallet i EU.
Mm. Ska vi ta något om dig själv? Du är utbildad fysiker i grunden. Du har varit inne på det. Hur kommer det sig att du kan så mycket om EUs för en lekman rätt snåriga regelverk?
Jo, det är riktigt. Jag är fysiker och kommer då utbildad vid Tekniska högskolan i Lund, men jag har då arbetat väldigt länge, hela mitt huvuddel ska jag säga då, mitt yrkesamma liv i EU-kommissionen. Och då framförallt som forskare. Under de sista 10 åren har jag också varit rådgivare till generaldirektören vid det kallas för Joint Research Center, eller det gemensamma forskningscentret brukar man säga då, i Sverige. Och det är ju kommissionen som tar fram EU-lagstiftningen, det är bara de som gör detta. Och även då övervakar medlemsländerna följer den. Man brukar säga att kommissionerna är lite högtravande, the guardian of the treaties. Och ESCs uppgift är att förse den övriga kommissionen med vad man kallar för då säger som vetenskaplig evidens. Alltså se till att EUs lagstiftning vilar på en solid vetenskaplig grund. Och därför så har JRC en liten unik situation i kommissionen i att man servar samtliga andra policyområden. Och man får alltså, jobbar man i JRC så får du en inblick i många olika policyområden, inte just det som ditt generaldirektorat handlar om. Och det är en rätt stor organisation i JRC, det är ungefär 3000 personer och 1500 av dem är forskare med huvudkontor i Bryssel. Vi har också 5 forskningsinstitut i Europa. Själv har jag också arbetat som forskare tidigare de första 15 åren då inom kärnfysik, neutronfysik och nanoteknik och lite annat. Så det har gett mig en god och bred inblick i hur EU fungerar i praktiken och hur lagstiftningen tas fram, komitologiprocessen, regulatory committees och allt sånt där och hur det implementeras inom olika områden. Och vad jag också kan hitta, det är ju EU-lagar och lagstiftning är ju inte särskilt komplex. Och jag skulle tro, våga säga faktiskt att EU-kommissionen är nog den mest transparenta lagstiftande församling som finns i världen. Man kan begära ut vilka dokument man vill i praktiken. Och jag har också då nu skrivit en annan bok som jag gör reklam för, som heter 111 saker som EU gör som kommer ut, som då beskriver konkreta exempel på vad EU faktiskt uträttar. Den kommer då publiceras tidigt nästa år. Så att det är lite min bakgrund, alltså att ha jobbat väldigt länge i den här organisationen.
Ja, det var ju onekligen ett CV. Om vi tar då det här med gränskontrollerna och om vi börjar då i regelverken, vad innebär rätten att röra sig fritt i Europa och vilka fördrag är det som skyddar den rätten?
Jo, det handlar om vad vi då kallar för Schengensamarbetet, och det innebär att EU-medborgare och även andra personer som då lagligen vistas i EU, folk med visa och annat här, har rätt att resa fritt mellan medlemsländerna utan att stoppas eller kontrolleras vid de inre gränserna. Och denna rätt är då fastslagen på flera ställen i EUs fördrag, alltså i EUs konstitutionella grund, EUs grundlagar om man så vill. Och där framgår det tydligt att kontroll av personer vid inre gränserna inte får förekomma oavsett då deras medborgarskap. Och den här rätten preciseras sedan då ytterligare i det som kallas för Schengen-kodexen, som är den mer detaljerade sekundärrätten som man kallar det för, som handlar om passage i EUs yttre gränser men också i mellan mindre gränserna. Och sen finns det i EU-fördraget även något som ofta glöms bort som kallas för lojalitetsprincipen. Och det är en grundläggande tolkning för hela all EU-lagstiftning och hur den ska tolkas. Så den innebär att medlemsstaterna ska samarbeta med EU och vidta alla åtgärder för att uppfylla sina åtaganden. Men dessutom också avstå från åtgärder som kan hindra unionen att uppnå sina mål. Så kort kan man säga att medlemsstaterna ska alltså inte bara följa EUs lagar till punkt och pricka utan även agera i andan av fördragen. Och EUs mål är tydligt. Det står som sagt både i EU-stadgan och fördragen att det ska inte finnas några gränskontroller mellan EUs länder.
Mm. Men det här Schengen, Norge är ju med i Schengen fast de inte är med i EU och alla EU-länder är inte med, eller hur funkar det?
Det är sant, för att man har bjudit in också andra länder och det är EFTA-länderna, de 4 EFTA-länderna. EFTA-länderna ja, som är med och det är då...
Det andra frihandelsområdet där Sverige var med innan
precis.
Vi blev EU-medlemmar.
Sen så finns det idag 2 EU-länder som inte är med i Schengen och det är Nordirland och Cypern. Och det finns förklaringar för det här, för på Nordirland skulle man då få en EUs yttre gräns, Irland och Cypern, då skulle man få en EUs yttre gräns mellan Irland och Nordirland och det går ju inte bra. För Irland har redan sin, vad heter det, Common Travel Area, jag tror det heter, med Storbritannien. Och då ska man behöva bryta upp den. Och det är lite snarlikt på Cypern att där har man då en turksypriotisk och en grekcypriotisk sida, då ska man få EUs yttre gräns där mitt i. Och då tror man att det skulle bli väldiga bekymmer. Men man ska komma ihåg att Irland har ett officiellt undantag, men det har inte Cypern. Cyperns ambition är ju faktiskt att komma med så småningom när man fått ordning på situationen som den är på Cypern. Annars är alla EU-stater med i det också, EFTA-länder. Plus också Eller jag ska inte säga, för mikrostaterna då, vi har Monaco och Vatikanstaterna, de är inte med, men de har öppna gränser i alla fall.
Ja. Hur kommer det sig att man velat avskaffa eller rucka på de här interna? Ja, alltså varför har man velat avskaffa de här inre gränskontrollerna?
Ja, det här har en ganska intressant historia. Man ska komma ihåg att före första världskriget så fanns det inga gränskontroller i Europa överhuvudtaget. Men sen efter kriget så blev många länder, de alla länder kanske mer eller mindre paranoida och såg spioner och attentatsmän och kringstrykare överallt. Och då fick vi också gränskontroll också i Sverige. Jag har faktiskt ett pass hemma som tillhör min morfar som skrevs ut i början på 20-talet, och det gäller för resor under ett år i Sverige och Danmark, men inte mer, så det var väldigt strikt på den tiden. Men tankarna om ett Europa utan inre gränser levde kvar, och som är redan vid EUs begynnelse, alltså med Romfördraget och det här diskussionerna kring det. Men var först i samband med strejker på 80-talet, där franska och tyska lastbilschaufförer helt enkelt blockerade gränsområdena mellan Tyskland och Frankrike, alltså Alsace-Lothringen. Och då började fransmännen och tyskarna prata om det här, undrar vi kanske inte behöver gränskontroller överhuvudtaget. Och det här utvecklade sig så småningom till mitten av 90-talet till det som då blev Schengenområdet. Till en början var det 7 länder, det var då Tyskland, Frankrike och Beneluxländerna, och sen så också Frankrike och Portugal som hängde på. Och sen så införlivades det i EU-fördragen och alla länder gick med pö om pö, och 2001 gick också de nordiska länderna med och därmed Sverige. Men i grund och botten kan man säga att det fanns både ekonomiska och politiska skäl till det här. Det handlar förstås om att underlätta handel och rörligheten för invånarna, medborgarna i EU. Och man vet också EU att det finns en väldigt stark tillväxtpotential i just gränsområden som är öppna. Jag bor själv lite i nordöstra hörnet av Belgien och inte så långt från gränsen till Nederländerna. Och det här har varit ett ganska fattigt område som förstörs under 2 världskrig, och sen så har också haft en gruvindustri som har försvunnit, men det har, för 50 år sedan så odlade man lite potatis och sånt, var lite fattig jordbruksmark, men nu har det blivit ett av Europas rikaste och välmående och med en högre tillväxtpotential område. Så att det, men sen så finns en annan del här som kanske är ännu viktigare, och det är tanken på att skapa en känsla av europeisk gemenskap och kanske identitet, om man så vill. Att människor ska kunna resa fritt i Europa och känna sig som europeer och inte bara som medborgare i sina egna länder utan att vara medborgare hela EU. Och då kan man ju inte ha en massa gränskontroller där man måste bevisa gång på gång när man reser mellan länderna vem man är. Och det behöver man ju inte idag heller, utan det finns då mellan vissa länder, typ Sverige och Danmark, som det är bekymmersamt.
Ja. Det aktualiserar, får man göra undantag och i vilka situationer?
Jo, det får man faktiskt. Enligt Schengenkodexen så lagstiftaren föresåg här att det skulle faktiskt kunna uppstå situationer där man då framförallt av säkerhetschef skulle tvingas att sätta upp gränskontroller. Men då skulle de vara tillfälliga och undantagsfall, och det här regleras i Schengenkodexen förstås. Och bara som en sista utväg vid ett, som det står i lagstiftningen, allvarligt hot mot allmän ordning eller inre säkerhet. Så man ska prova att alla andra möjligheter att parera det här hotet först, och alternativa åtgärder ska då övervägas. Det kan då vara teknikkamera, samarbete med grannländer och ja, kanske till och med göra kontrollerna någon annanstans. Varför måste man göra dem vid gränsen? Och de ska dessutom då vara proportionella till hotbilden och inte mer omfattande, absolut nödvändigt då, i både tid och rum. Och längst får man ha kvar dem i 6 månader åt gången. Och så ska de förstås anmälas till EU-kommissionen. Och det är värt att notera att före flyktingkrisen 2015, då hade Sverige inre gränskontroller på plats bara vid ett enda tillfälle. Och det var den 22 juli 2011 efter Utøya-massakern i Norge. Och då hade man det endast i 10 timmar, sen tog man bort dem. Och det var just den typen av händelser som lagstiftaren inkluderade möjligheten till att ha undantag. De var alltså inte alls tänkt att det på något sätt skulle bli permanent eller semipermanent, vad man nu ska kalla det.
Mm. Ja, vi har varit inne på det i introduktionen, och för skåningar eller sydlänningar är det nog ingen hemlighet, men alla vet kanske inte om att Sverige för närvarande gör för närvarande undantag och har gränskontroller även mot resande inom Schengenområdet. När infördes de och varför?
Jo, det infördes då i november 2015, alltså 10 år sedan nu. Det är lite 10-årsjubileum om man kan tala om det. Och så under den så kallade flyktingkrisen. Och det var när ett stort antal människor kom till EU då, framförallt från Mellanöstern och till Sverige via det som kallas för Balkanrutan, alltså då från via Turkiet och så upp genom Grekland och så upp genom Balkan till Centraleuropa och så Norden också. Och syftet var då att införa tillfälliga kontroller för att hantera en exceptionell situation i Sverige med stort antal flyktingar. Och det här var fullt legitimt förstås, enligt också lagstiftningen och Schengenkodexen. Och under en period så skedde det dessutom i linje med en rekommendation från Europeiska rådet. Men sen redan några månader senare så slöt EU ett avtal med Turkiet, vilket ledde till att antal flyktingar till EU minskade kraftigt. Och det fanns förstås fortfarande många asylsökande som rörde sig inom unionen. Vi som var här då vet ju att det mer eller mindre promenerade ett stort antal flyktingar på motorvägarna i Europa. Men det massiva tillflödet till EU hade då i praktiken upphört redan i våren 2016. Och 2017 drog Europeiska råden tillbaka sin rekommendation, eftersom man inte längre då ansåg att undantagen var motiverade. Och situationen hade helt enkelt stabiliserat. Men trots detta valde då några länder, däribland Sverige, att fortsätta med sina inre gränskontroller. Och det var då som Schengen gick sönder, kan man säga. Det var då som sprickorna i Schengensamarbetet uppstod. Eftersom samma länder sedan dess har förlängt sina gränskontroller gång på gång. Trots att fördraget kräver fri rörlighet utan inre gränser. Så det är liksom historien om det här.
Mm. Var utförs de här gränskontrollerna idag? I vilka länder och var i Sverige? Och har de sett likadana ut hela tiden?
Ja, Sverige är lite speciella här i och med att regeringen inte specificerar exakt vilka gränsövergångar det handlar om. Trots att EU-lagstiftningen faktiskt kräver detta. Istället brukar man säga att det handlar om alla gränser. Nu ska jag säga att vi har ju bara en landgräns till kontinentala EU, och det är ju via Öresundsbron. Mm. Men sen så handlar det om alla hamnar och flygplatser också. Och så gör inte de andra länderna som istället som har satt upp gränskontroll, de specificerar närmare vilka gränskontroller, vilka gränsövergångar ska jag säga som det handlar om. Men i praktiken handlar det för Sveriges del då främst om Öresundsbron och hamnarna i södra Sverige och på vissa flygplatser. Men nu ska det också sägas i rättvisans namn att 2015 var kontrollerna betydligt mer rigorösa än vad de är idag. De var nästan till bisarra. Jag var själv där vid flera gånger i de här kontrollerna, och folk tvingades till exempel att gå av tåg vid Kastrup flygplats och vallas upp i terminaler, vidare till kontrollplatser och sedan ner på en annan perrong och så vidare. Det var väldigt omständigt.
Ja, det var väl ganska traumatiskt för Öresundsregionen i sin helhet?
Jo, det var det. Det var inte bra alls. Och det tog väldigt lång tid och alla kontrollerades. Men juridiskt sett är det fortfarande gränskontroller idag, och polis och tull tar sig förstås rätt att när som helst står till med fullständiga kontroller. Och det här blir förstås frustrerande, inte minst då för tågpassagerare över Öresundsbron, eftersom där måste man alltid vänta 6 till 7 minuter extra på eventuella ID-kontroller som ofta inte utförs. Jag var där bara för någon vecka sedan jag åkte med tåget från Köpenhamn till Malmö, och då stannade tåget vid Hylje station, och där sitter man och tittar på varandra i 7 minuter och sen kör tåget igen. Ja, det är helt meningslöst
väntan.
Väl
använd tid.
Det är helt meningslöst väntan för 20 000 dagspendlare också. Fullständigt bizarrt. Du kan tänka dig om en tunnelbanelinje skulle stanna på samma sätt i Stockholm. Jag tror inte folk har blivit så här jätteglada.
Nej, det har ju jämförts med Uppsala-pendeln.
Jaha, ja, så, ja, ja. Det har jag missat, men det kan du tänka dig.
Ja.
Att sitta i 7 minuter, det låter på pappret inte så mycket, men ska man göra det varje dag så blir det väldigt mycket.
Ja, varje dag till och från så blir det mer, ja.
Men det har att göra med att polisen då vill göra kontroll ibland, och då måste de ju ha samma tidtabell. Man kan ju inte ändra tidtabellen för tågen så ad hoc riktigt. Så. Mm. Tyvärr, ja.
Har vi rätt, du har varit inne på det, har vi rätt enligt fördragen att ha kvar de här gränskontrollerna? Vad har vi gjort för att göra rätt för oss från svensk sida?
Nej, jag menar att de är helt klart olagliga, och jag visar detta ganska tydligt i min bok. Som sagt, Schengenreglerna tillåter visserligen som sagt tillfälliga kontroll, men inte att det blir ett slags permanent tillstånd. Sverige har nu haft en mycket lägre än vad som är tillåtet än EU-rätten. Och EU-rätten är tydlig på den här punkten, och det finns dessutom förhandsavgörande från EU-domstolen som bekräftar detta. Och ett viktigt sånt kom 2022 efter att en forskargrupp i EU-rätt vid Amsterdams universitet hade tvingat fram, eller provocerat fram kanske man skulle säga, ett förhandsavgörande från EU-domstolen för att pröva just lagligheten av gränskontrollen. Och i det här fallet så valde man då de i Österrike, men situationen var identisk till de vi har sen, typ vid Öresundsbro. Och då slog EU-domstolen fast att de österrikiska kontrollerna stred tydligt mot EU-rätten och att domen. Och i domen angavs då en rad kriterier som måste vara uppfyllda för att ett medlemsland ska få införa gränskontroller. Och säger man till exempel att det ska vara en exceptionell åtgärd som endast får utföras som en sista utväg, jag citerar nu, och gäller i begränsad omfattning under en begränsad tidsperiod, fastställd på grund av specifika, tydliga, objektiva kriterier samt en noggrann nödvändighetsbedömning. Och det krävs alltså en detaljerad hotbild grundad på konkreta omständigheter eller händelser. Sveriges gränskontroll utför inget av de här kraven. Så de strider helt klart mot EU-rätten. Men domslutet kom fram till något annat som är väldigt intressant också. De är väldigt tydliga med att land får inte kräva att personer visar pass eller ID-kort vid inresa över en inre gräns om landet inte följer EUs regler. Så i praktiken är det helt okej att neka gränskontroll och inte visa sina ID-handlingar. Men vad händer då? Det vet jag inte riktigt. Det får de prova.
Ja, det krävs någon modig själ för att testa den principen.
Ja, så har domslutet i ena handen. Ja.
Men du har varit inne lite, det är kanske ingen ursäkt, men lite grann i detta sandlådesamhälle. Gör inte andra länder samma sak?
Jo, faktiskt. Några länder gör ju det då. Det handlar ju om de här 4 andra EU-länderna som införde gränskontroller vid flyktingkrisen 2015. Det är alltså Danmark, Frankrike, Tyskland och Österrike. Det är Balkan ruttet upp. Samt också Norge som då syndar. Men inget annat land har haft inre gränskontroll lika omfattande som Sverige, och det gör Sverige kanske till ett unikt fall i alla fall. Och här ska vi då komma ihåg att det faktiskt finns 20 EU-länder som följer EU-lagstiftning och där Schengen fungerar normalt och där man inte har några inre gränskontroller förutom i mycket speciella situationer. Man ser alltså inte det hoten som Sverige och några andra länder ser och tar upp i sina anmälningar. Tvärtom är andra länder faktiskt ganska irriterade över det här beteendet från de här 4 länderna. Att mer eller mindre permanenta sina gränskontroller. Jag kan ta Belgien som exempel, där jag själv bott inte så långt från gränsen som jag nämnde, från Nederländerna i över 25 år faktiskt. Och aldrig sett tillstymmelse till en gränskontroll, en tullkontroll eller vad heller för den delen för gränserna. Gränsen är något man passerar helt enkelt 120 km i timmen, så att det är en helt annan situation. Det är så också det var tänkt att det skulle vara i EU.
Men om man tänker, har gränskontrollerna då, kanske inte lagra, men har de ändå fyllt sitt syfte? Var det på grund av dem som Sverige kunde minska antalet asylsökande sedan 2015?
Ja, det är en intressant fråga. Jag tror man måste se det här lite ur ett europeiskt perspektiv, för att det var som jag sa innan, EUs avtal med Turkiet som gjorde att Balkanrutten stängdes och flyktingströmmarna avtog. De svenska gränskontrollerna kan kanske spelade en omedelbar roll i det sammanhanget, men inte på det hela taget. Man måste komma ihåg att gränskontrollerna vid Öresundsbron då inte bara handlar om att kolla folks ID-handlingar, utan det handlar om att asylsökande inte skulle kunna nå den svenska gränsen överhuvudtaget. Därför måste kontrollerna göras redan i Danmark. Och vi fick därmed de här smått bizarra kontrollerna på bland annat Kastrups tågstation. Så det här kontrollerna och andra kontroller också för den delen, och andra åtgärder ska jag säga för den delen, kanske naturligtvis då kan ha haft en fördröjd effekt, det som Sveriges pull factor, vad nu heter på svenska, som, alltså attraktivitet som flyktingmottagarland minskade. Så att det blir alltså mindre attraktivt för flykting att söka till Sverige. Men mer generellt är det svårt att avgöra om gränskontroller uppfyller sitt syfte. Eftersom, syftet faktiskt är oklart för regeringen. Är inte tydliga med varför vi har gränskontroller. De motiveras dåligt. Och jag tar upp det här i min bok också. Det kan inte handla om vapen, för att utfallet där är så dåligt. Under 2016-2017 så lagfördes runt 10 000 brott mot vapenlagen i Sverige, men under samma tid så registrerade då gränskontrollen i området syd endast 4 fall av vapen, och det är liksom en försvinnande liten del. Det kan inte vara narkotika heller, för att när de pratar då gram kokain i Öresundsbron så handlar det om ton kokain i Helsingborgs hamn som bara ligger några mil norr. Så det måste handla helt enkelt om individer som inte har rätt att vistas i Sverige. Men här visar det ju sig att det finns andra kontroller, att gränskontrollerna är jämfört med dem hopplöst ineffektiva. Jag visar i min bok att vilken slumpmässig kontroll av personer som helst i Sverige skulle statistiskt sett ge ett betydligt bättre utfall. Faktiskt 25 gånger bättre utfall än gränskontrollen. Så i det avseendet verkar gränskontrollerna helt meningslösa också. Så att det är svårt att avgöra effektiviteten när man inte har ett tydligt syfte med dem.
Mm. Du är inne på det här. Alltså, vilka andra anledningar utöver flyktingkrisen 2015 har åberopats som skäl för att förlänga gränskontrollerna? Och har de motverkats av det?
Ja. Jo, alltså i början då, för 10 år sedan, då hänvisade regeringen uteslutande till irreguljär migration, tror jag man skrev, och terrorism. Irreguljär migration och terrorism av skäl. Och sen upprepar man den hotbilden gång på gång när man söker. Man får bara söka för 6 månader, sen för varje 6-månadersperiod så upprepar man samma hotbild. Men så kom då det här, återigen, det här domstolens förhandsavgörande från 2022 som fastslog att en hotbild inte får återvändas längre än 6 månader. Man får inte återanvända nästa gång, för att de här 6 månaderna är inte till för att ett hot inte kan vara längre än så, utan de är till för att ett medlemsland ska då ha haft tid på sig att parera det här hotet och ta till andra åtgärder än gränskontrollen. Så då börjar regeringen formulera om sina motiveringar på ett mer eller mindre kreativt sätt. Men i praktiken handlar det om samma innehåll. Men med nya ord, till exempel, börjar man tala om islamistiskt terrorhot istället för terrorism och så vidare. Men för att markera någon form av förändring, men det är förstås samma sak. Sen under 2024 så ställer då EU-kommissionen ytterligare skärpta krav från de här medlemsländerna och Sverige att man måste specificera och konkretisera bilden bättre. Det här kom då också efter det här tidigare förhandsavgörandet. Och det hänvisade Sverige även till Hamas attack 2023, Gaza-kriget, ökad antisemitism, det kom lite en potpurri och lite olika händelser ut i världen som skär för att behålla kontrollerna. Men det är fortfarande oklart hur dessa händelser skulle kunna utgöra då ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och inre säkerheten, som då är nyckelmeningen i Schengen-kodexen.
Ja, och att just de här kontrollerna. Jag har ett annat exempel. Vi hade ju på tidningen här nöjet att besökas av justitieminister Gunnar Strömmer för ett samtal tidigare i höst, och då nämnde han att polisen numera kan hindra stöldligor bland annat genom att hindra misstänkta att resa in i landet. Är det på grund av de här gränskontrollerna, och är det inte i så fall ett giltigt skäl att förlänga dem?
Nej, alltså det där verkar lite konstigt, för att medborgare, en EU-medborgare får ju inte nekas inresa i ett annat EU-land enbart för att han eller hon är misstänkt för något. Om polisen verkligen har skäl att tro att någon begått eller ska begått brott, då ska personen anhållas, alltså arresteras, inte nekas inresa vid gränsen, och det kan man göra var som helst i landet. Så att hindra en person att resa in enbart för att man tror eller har någon form av magkänsla, vad nu är, att det kan tillföra en att det kan tillhöra en stöldliga, det skulle strida både mot Schengenregelverket och EU-stadgan och de grundläggande rättigheterna. Så att jag tror att det verkar som det är hopblandning av två saker. Först gränskontrollen, som handlar om att kontrollera vem som passerar gränsen, och så brottsbekämpning, som då förstås handlar om att ingripa mot personer misstänkta för ett brott. Och de här två sakerna ska nog inte blandas ihop, för EU-rätten tillåter inte alltså att medlemsstater inför gränskontroller för att kompensera för sin brist i brottsbekämpning. Så att argumentet om stöldligor, det köper jag inte, det fungerar och låter i praktik mer som någon form av politiskt försvar, tycker jag.
Mm. Om vi vänder på frågan, vilka kostnader och nackdelar har gränskontrollerna inneburit?
Jo, det är en fråga som har tagits upp i ett stort antal rapporter faktiskt. Och det är väldigt kostsamt, som sagt, både ekonomiskt men också mänskligt. Så i Öresundsregionen så brukar man komma fram till att det rör sig om kanske upp mot 2-3 miljarder kronor per år. Och det handlar om längre restid, ökade transportkostnader, vad kan det vara med, försämrad handel, tillväxt och så vidare. Det beror lite på hur man räknar. Det är väldigt svårt att räkna på det här förstås, men man brukar landa där någonstans mellan 2-3 miljarder. Och för hela Sverige så gör man samma beräkning, så har man runt uppåt 7 miljarder kronor per år. Och sen så har förstås myndigheterna också kostnader. Jag tror polisen har själv uppgift att de lägger ungefär 100 miljoner kronor om året på gränskontrollen. Men sen finns ju en annan del här som man inte kan sätta prislapp på. Det är hur det påverkar människors vardag. Och det här kanske det viktigaste kom in, för just bortom pengarna så finns det ju en mer symbolisk kostnad. Schengenområdet har blivit en symbol för frihet i Europa. Tanken just att man ska kunna resa, arbeta och leva över gränser utan hinder. Och när den friheten begränsas, alltså, som i Sverige de senaste 10 åren, så underminerar det ju något av det mest grundläggande och värdefullaste och kanske mest uppskattade vi har i EU-samarbetet. Så kostnader handlar inte bara om pengar utan också om hur vi ser på Europa, på våra rättigheter och friheter som EU-medborgare och slutändan på hela EU-projektet i sin helhet. Så vad är kanske ett EU-medborgarskap värt om man inte kan röra sig fritt? Det kan man skulle fråga sig då. Ja.
Ja, din granskning är ju som nämnt, och du är inne på det här svaret, i undertiteln kritisk. Hur skulle du sammanfatta din syn på dagens svenska gränskontroller?
Ja, alltså i min bok visar jag tydligt då att de här gränskontrollerna inte bara strider mot EU-rätten, utan dessutom saknar de ju faktiskt grund och i praktiken är meningslösa. Så det handlar alltså om ren symbolpolitik, skulle jag vilja säga då. Det märks också på hur svårt svenska politiker har att motivera kontrollerna när de får direkta frågor. Ett vanligt svar blir då, vi måste veta vem som befinner sig i landet. Men det uppnår man ju knappast genom att låta människor vifta med sina ID-kort vid kontroller vid gränserna. Och här måste jag säga att jag är förvånad lite själv. Jag hade faktiskt högre förväntningar på svenska politiker. Inte minst då från typ Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna och även Socialdemokraterna, var det de som började med dem. Det här är ju faktiskt samma politiker som gärna lyfter frågan om rättsstaten när det kritiserar andra länder som Ungern, Slovakien och Polen, men samtidigt så själva bryter de mot EU-rätten och begränsar människors fria rörlighet. Så jag finner det lite märkligt och nästan kanske lite tragiskt. Vi kan inte stå upp i Bryssel och tala om ett gränsöt Europa och samtidigt bygga murar hemma. Jag tycker det blir konstigt. Och här, det finns en annan aspekt på det här som jag tycker också är lite märkligt. Så jag inte grävde vidare, men det kanske man skulle gjort, och det är myndigheternas ansvar. Och det handlar då främst om polismyndigheten och Tullverket och kanske även Transportstyrelsen. Vi har ju inte ministerstyre i Sverige. Och om en myndighet får direktiv från regeringen som strider mot lagen, då är det ju faktiskt deras skyldighet att ifrågasätta det här direktivet och inte utföra det. Men gör man inte så, antingen är då till exempel polismyndigheten okunnig om EU-rätten, eller så brister man på något sätt i integritet. Men i vilket fall som helst, gränskontroller måste naturligtvis tas bort. Och det kommer ske också förr eller senare, antingen frivilligt av regeringen eller också kommer det ske genom ett överträdelseförfarande i EU-kommissionen och kanske genom ett rättsfall i EU-domstolen. Men då kan det också bli dyrt. Jag tror man ska vara medveten om det är en svensk regering att eftersom det redan varit ett rättsfall så kan mycket väl utdömas dryga böter för det här också. Man närmar sig det med stormsteg. Mm.
Har du fått någon respons på boken och på din kritik?
Ja, nu är den ju... Alltså, boken har väckt en del intresse, det måste jag säga, men den har inte varit ute så länge. Jag vet att det har uppskattats av mina kollegor i kommissionen förstås. Nu är den skrivit på svenska, så det är en begränsad läskrets där, och det är kanske inte så oväntat kanske. Men jag har fått då visst intresse från vissa både journalister och politiker. För någon vecka senare så ordnade Handelskammaren i Malmö ett lunchseminarium där jag presenterade boken. Och Handelskammaren har ju länge kritiserat gränskontroller, framförallt då i Öresundsregionen, för att hämma just utvecklingen och tillväxtmöjligheten där. Och så vitt jag förstår så planeras andra seminarier också, men min förhoppning skulle vara så att det tas upp som en valfråga i valet nästa år. Jag tycker det är inte en fråga som ska viftas bort allt för lätt som jag tycker sker nu. Så bara i Öresundsregionen ska man komma ihåg att gränskontrollerna skär faktiskt rakt igenom en region med 4,5 miljoner människor och en enorm tillväxtpotential som känns nästan som den står lite på sparlåga på grund av gränskontrollerna. Och där ställer den här kontrollen förstås då till med mycket elände. Jag tycker inte det är acceptabelt. Och jag hoppas verkligen att det... Du nämnde tidigare här att jag kände det går lite under radarn på något sätt. Att det blir aldrig någon riktig debatt om det. Och det skulle jag välkomna mest att man kunde komma dit igen så att vi får rensa luften lite i vad som verkligen gäller om det här.
Mm. Ja, då hoppas vi att det kan bidra med. Avslutningsvis måste jag ju ändå fråga. Du har jobbat 25 år som tjänsteman vid Europeiska kommissionen och du bor i Bryssel. Det är förstås en stor fråga, men vilka perspektiv på Europasamarbetet har du fått som du tycker saknas i den svenska diskussionen?
Det här kan man säga mycket om. Nu bor jag som sagt i Belgien och gjort det länge, och det är alltid svårt att fullt ut förstå en debatt i ett annat land när man sitter så här på avstånd. Men jag upplever ibland att Sverige ofta ser EU som något yttre, något som sker där nere i Bryssel, inte minst i rapporteringen. Men EU är ju alla svenskarna, också Sverige och svenska medborgare. När Sverige bryter mot EUs regler så bryter vi alltså mot våra egna gemensamma överenskommelser som också Sverige har varit med att ta fram och även accepterat i rådet. Så det perspektivet saknas oftast i den svenska debatten, att det är inga andra som fattar de här besluten, utan det är vi som är med och fattar besluten också i all EU-lagstiftning. Det kan inte komma som en överraskning lite senare. Jag tror därför att EU behöver kanske integreras tydligare i den svenska debatten och rapporteringen också. Inte bara som ett vi och dem förhållande, utan på ett mer inkluderande och kanske även faktabaserat sätt. Jag hörde bara för några dagar sedan exempelvis på Sveriges Radio P1 hur någon återigen refererar till att EU reglerat krökningen av gurkor. Men det är ju bara en myt. EU har aldrig reglerat vare sig gurkors krökningar, jordgubbar, storlekar och liknande. Det är bara rent påhitt. Men sådana föreställningar verkar tyvärr leva kvar ibland. Det dyker upp då. Och kanske beror detta på att många svenskar inte riktigt ser sig som EU-borgare. Och här hjälper ju inte precis inre gränskontroller till. Det signalerar ju snarare avstånd och misstroende att man är med i samma union. Men sen så är det en annan punkt som jag skulle vilja ta upp här eftersom du ställer frågan. Det handlar om att vi behöver ha fler svenskar i EUs institutioner. Så under mina 25 år i kommissionen har jag ofta reagerat när jag stött på en annan svensk. Och det händer helt enkelt alldeles för sällan. Och Sverige är ett av de EU-länder som har lägst representation i kommissionen och det spelar roll. Det spelar stor roll. På min sista arbetsplats nu vid JRCs huvudkontor Bryssel har jag en enda svensk kollega bland omkring 300 och den personen har dessutom tillfälligt anställd och slutar nu. Och här finns ett klart behov av förbättring, men jag vet också att den svenska regeringen och EU-kommissionen arbetar aktivt med den här frågan. Men den är viktig och jag skulle om jag fick ta tillfället allt varmt rekommendera att för folk att ta jobb i kommissionen. En otroligt intressant och dynamisk arbetsplats med otroligt kunnig personal från Europa. Jag känner mig själv verkligen privilegierad som har kunnat jobba där i 25 år. Jag kan varmt rekommenderar.
Ja, men det låter ju som en bra uppmaning, inte minst till ambitiösa ungdomar som lyssnar på denna podd. Tack så mycket Göran Lövestam för att du var med oss idag.
Tack så mycket.
Göran Lövestam, aktuell med boken Sveriges gränskontroller, en kritisk granskning. Tack också till alla er som har lyssnat. Vill ni stanna oss för att fråga hur var det här då? Eller tycker ni tvärtom att det här avsnittet var ett onödigt och sinkande uppehåll på er väg? Maila tankar, synpunkter och förslag till ledarsidan @svd.se. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström och jag heter Mattias Svensson. Tack för den här gången.